Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Nio. Nio är alltså ett globalt elbilsföretag som tack vare sina smarta och snygga premiumbilar med helt automatiska batteribyten gör det lättare att ladda än att tanka. Och Nio är ju aktuella med inte minst Nio EL6 som alltså är, ja vadå?
Ja, en väldigt härlig premium SUV i mellanstorlekssegmentet kan man väl säga.
Det tycker jag.
Jag skulle vilja prata lite om Nios bakgrund också. För företaget grundades 2014 och första bilen lanserades 2016. Men någonting som jag faktiskt tycker är väldigt imponerande är att från start så har man fokuserat 100% på elbil och batteribyten. Så istället för att börja med en hybridmodell eller bensindriven bil så har man direkt fokuserat på det som man tror är framtiden.
Det gillar vi hos Nio och det är väl en av de sakerna ja. Som vi gillar för att vi kan ju verkligen säga det med all form av genuinitet. Vi har ju provat ja. Nio i omgångar. På stora och små vägar, på
ja, precis.
Stadsgator och landsväg. Och det här är ju ett fantastiskt varumärke och inte minst den här senaste EL6. Då.
Jag tycker också det är lite kul att prata om Nomi. Kanske folk undrar vad man pratar om där, men det är alltså deras AI-assistent. Så att man kan säga, hi Nomi, och sen be om till exempel sätt på massagen i stolen eller stolsvärmen eller liknande.
Man åker aldrig själv.
Nej, det kan man
nej,
säga.
Men så är det ju. Hon är ju väldigt aktiv, Nomi.
Känner av olika röster i bilen.
Aha.
Och ja, väldigt bra. Sen måste jag säga att deras pilotsystem, om man säger så, är väldigt intressant. Alltså, helt enkelt möjligheten till autopilot, att du trycker på en knapp på ratten, så får du ska absolut inte ta händerna av ratten, men bilen är självkörande i väldigt stor utsträckning och farthållare och kan vara väldigt skönt när man kör lite längre.
Nio EL6 är en snygg bil exteriört och interiört.
Definitivt.
Och den kostar från 639 000 och ja, man ska med fördel provköra EL6 och andra av Nios bilar. Och det kan man göra på olika sätt.
Ja, framförallt så kan man ju gå in när det här avsnittet släpps. Samma dag så kommer vi lägga upp stories i samarbete med Nio. Och via en länk i dem kan man boka en provkörning själv. Mm. Det tycker jag verkligen man borde göra. Uppleva den här bilen live.
Så är det faktiskt. Vi säger stort tack till Nio.
Tack.
Vi är tillbaks.
Ja, du är tillbaks. Du har varit ute och rest, Pelle.
Jag gjorde mig en resa till...
Lite research, va?
Lite research. Jag åkte till norra Italien.
Gud, vad härligt.
På tu man hand.
Ja. Ja, det är helt otroligt. Alltså, jag blev avundsjuk när jag hörde...
Ja, jag saknade dig. Jag åkte till Piemonte bland annat, som ju är...
Och Biella, va? Alltså hela...
Ja.
Kan man säga tygmäckat i Italien?
Det kan man nog med gott samvete göra faktiskt.
Väveriernas moder.
Precis. Där var jag. Kan väl kanske berätta lite längre fram i vår eventuellt varför jag var där.
Precis.
Men där var jag och inte årets sexigaste årstid kanske.
Nej, men du sa någonting om att vädret var aningen bättre i Piemonte än vad det är här i Stockholm.
Alltså,
när vi tittar
jag,
ut.
Jag vet egentligen inte varför jag började med att klaga på vädret. För att
ja, det bara kommer så naturligt.
Ja, nej, det var... Okej, sanningen ska fram. Det var sinnessjukt bra väder. Det var, det var så att de jag träffade var på allvar oroliga för klimatet.
Mm.
Så att det var... Alltså, i skuggan var det 18 grader.
Oh shit.
Och det var ju gassande sol. Så att, ja, med allt vad det innebär.
Tyvärr då, med tanke på att Piemonte, och i och för sig då kanske framförallt Barolo och Barbaresco, är två regioner som...
Ja, det är ju en vinregion,
ja, verkligen,
inte minst.
Och det är ju några av världens främsta, skulle jag säga. Framförallt Barolo anses ju ha klättrat väldigt mycket och utmanat många av de här mer traditionella. Men det kommer ju påverka kvaliteten, eller i alla fall stilen på Barolo väldigt mycket framöver, om det blir varmare och varmare, för den har ju varit ganska sval, den regionen.
Ja, det alltså, känns som att Alperna har ju påverkats betydligt mycket mer än vad vi har gjort här uppe. Jag vet inte hur många franska och italienska skidorter som helt och hållet har stängt, fått stänga igen, och det är ju miljardförluster.
Och även om jag är den första och glädjas åt 18 grader och sol, så finns det ju en baksida med det där, såklart.
Du menar att man blir varm på ryggen, eller?
Ja, precis. Och att vinet kommer kännas som...
Att vinet blir så varmt!
Ja, precis. Nej, men...
Är vi nu de här, vad heter de, alkisarna i Sällskapsresan?
Nej, men alltså, ja, lite
var
faktiskt.
Vad var de heter?
Berra hem, berra.
Berra hem, berra, ja.
Men jag vet, för jag pratade med en vinentusiast om det, till exempel med Provence, runt Rivieran, alltså södra Frankrike. De är inte alls lika årgångskänsliga. Nu blir det väldigt mycket vin här, men bara som ett exempel, för att där är ju temperaturen väldigt mycket jämnare konstant, alltså, och varmare. Så du får en annan typ av viner, men de skiljer sig i regel mycket mindre åt från ett bra år mot ett dåligt år. Medan i Piemonte eller Bourgogne eller Champagne så kan det ju vara... Alltså, det har ju inte bara med temperaturen, det har ju med när regnet kommer och hur mycket eller hur lite regn också. Men väldigt, väldigt stor skillnad.
Det blir väldigt intressant att följa det här med skördarna, inte minst. Alltså, turismen i Alperna, den kommer ju kanske inte att öka. Turismen möjligen vid kustorterna på sommaren kommer kanske inte att tappa. Nu börjar ju vi automatiskt, för att vi båda är intresserade av tyger och vin, prata om det.
Ja.
Men det är också intressant, för att Italien, precis som Sverige och alla länder, har ju sina rykten. Och
fördomar.
Fördomar, och det kan vara försköningar också.
Ja, verkligen. Det har du rätt i.
Och det var någonting som slog mig, och det här har vi pratat om tidigare. Det finns ju många bilder om Sverige, om allt och alla.
Det är väl bara att titta på Ulf Kristerssons film till Macron, som är bara en enda lång fest av stereotyper kring hur Sverige och svenskar är. Det är ju det plattaste jag har sett. Men
det är ju precis så. Det är bilder som man i vissa fall vill ska spridas, och i andra fall inte alls vill ska spridas.
Såklart.
Vi brukar ju, eller jag har väl framför allt kanske då klankat ner på den italienska stilen i meningen att den är så överdriven när det kommer till att
överskattad.
Att den är så överskattad.
Jag håller helt med dig. Och framförallt den, alltså när jag säger yngre generationen, så menar de som är under 50.
Ja.
I princip.
Och hur liksom att sätta en hel nation och beskriva en nations klädstil, ja, det är väl, jag vet inte om man kan generalisera mer än just så. Vart är det då jag vill komma?
Nej, men jag tycker ibland måste man faktiskt måla med en bred pensel också.
Absolut.
Även om vi förstår att det här inte gäller alla, så tycker man ju ändå att man kan dra någon form av slutsats av det man ser, ja, när man är på en resa.
Så är det ju.
I flera dagar.
Och när vi tillsammans gjorde Pappersmagasin, så brukade jag, inspirerad av en chefredaktörskollega på en damtitel, säga att om man verkligen ska se hur Sverige går klädd, eller svenska går klädda, så åk till IKEA eller Gröna Lund.
Precis.
Eller sätt dig på akterdäck på Viking Line.
Ja.
Och jag tänker att den italienske mannen då, hur går han klädd 2024?
Ja.
Det jag gjorde, och nu är jag, ja, jag är ganska stolt över min empiriska undersökning,
ja,
i det här ämnet.
Gillar vad jag hör.
För att jag satte mig inte på en piazza i Rom.
Nej.
Och jag var definitivt inte på Pitti.
Du strök inte utanför finanskvarteren i Milano heller.
Nej, det gjorde jag inte heller. Utan jag var då i norra Italien.
På landsbygden.
I hålor, ja, men ändå industristäder.
Ja, det är sant. Det är sant.
Så jag, och vad jag definitivt gjorde var att jag åkte 8 olika tågsträckor. I efterhand så var det inte så smart.
Verklighetens folk.
Ja, men alltså verklighetens tokfolk.
Ja.
Och det är klart, då beror det ju på vilka sträckor man åker på. Och vilka tåg, för det finns ju såklart olika tågklasser också.
Mm.
Men jag åkte olika sträckor och jag åkte olika typer av tåg.
Mm.
Med detta nu sagt så kommer jag möjligen åka på stryk av vissa människor som tycker att jag ska hålla käft för att jag är svensk och inte italienare.
Vadå, Paolo Roberto eller?
Men jag undrar om, alltså det är Italien som vi
har romantiserat.
Ja. Finns inte längre.
Nej,
alltså Italien
intressant.
Finns inte längre när det kommer till
den typen.
Ja. Alltså, och jag ska komma till vinet sen.
Ja.
Alltså, Italien är ett land vars män bär Nike Air Max.
Ja.
Du vet,
ja,
de transparenta kuddarna.
Ja, absolut.
Mjukisbyxor och... Har du riktig, riktig tur så får du se det italienska arvet i en Gucci-keps.
Okej. Okay. Ja. Låter som någon som skulle vara utsatt för en visitationszon av Martin Melin. Om man tänker...
Alltså åker du tåg i norra Italien, då befinner du dig i visitationszon,
okay,
säkerhetsklass,
ja, vad intressant.
Bananas.
Så du menar de går inte runt i skräddarsydda kostymer, de här 20-35-åriga ungdomarna i Italien?
Alltså jag har inte kissat på mig sen jag var barn.
Nej.
Men alltså jag var så rädd när jag åkte tåg.
Ja, det var, ja, det,
jag saknade vuxenblöjan, kan jag säga.
Ja. Alltså, otroligt.
Det hade, alltså accessoar vuxenblöja.
Packa för Pitti.
Packa Pitti.
Ja.
Nej.
Vuxenblöja.
Nej, men alltså helt seriöst. Det var inte att jag var inbäddad i kashmirtyger. Och det här var ju en intressant resa. Och jag vill inte vara dömande i den här... Det här är reflektioner.
Men det är ju en väldigt stor skillnad, uppfattar jag.
Det, alltså att säga att italienska män är ju så välklädda. Ja. Jag vill jättegärna höra hur... Och sen, givetvis finns det väldigt, väldigt många italienska män som är välklädda.
Ja.
Men... Hur jämför man då? Är det per capita?
Ja.
Eller, är det när du går i Milanos finansdistrikt?
Ja, precis. För jag har faktiskt en tes kring det här. Eller ett sätt man skulle kunna mäta det här. Man får ju antingen basera det på lägsta nivå på respektive land eller högsta nivå på något sätt. För det är ju så oerhört hög skillnad. Det gäller ju faktiskt Sverige också. De bäst klädda, jag skulle nog ändå vilja påstå att skandinaver, och då tycker jag svenskar, är i toppen där.
Ja, faktiskt. Men det gör jag också.
Internationellt.
Absolut. Jag tror att
men det är ju inte alla svenskar för det. Alltså det är ju inte så att vi ser de som hyllas internationellt. Alltså nu pratar vi stilpersonligheter, om att allt ifrån Pitti till alltså olika modeveckor, så är det är ju fortfarande de som jobbar, eller de som, det är ju spetsnivån inom ett land som möts.
Absolut.
Och där står sig sydkoreaner, svenskar, japaner fantastiskt mycket starkare än italienare, även i högsta nivån idag.
Och det är väl så att det här är ju, skulle kunna vara en följetong i liksom 50 delar,
ja,
med hur Italien har varit.
Mm.
En transformation som har skett på olika sätt i olika delar.
Ja.
När det kommer till kulturarv och så vidare och så vidare.
Mm.
Men jag tror att du och lyssnarna förstår på hur min upplevelse var kring sen.
Ja, absolut.
Ska jag också säga att jag var på Milanos centralstation och gick på det relativt premium snabbtåget.
Ja.
Det heter väl Frecciarossa, tror jag.
Ja, just det.
Där var det ju lite fler bra axlar på någonting som jag upplevde var kavajer på män.
Precis, men det var inte 100% fastställt.
Det var skor som inte var inköpta bara för att sparka ner andra människor.
Nej, jag fattar.
Och det, så att där var det var en Rimowa-rullväska och självklart, nu generaliserar jag också. Men vad jag nu ska komma till är, för att jag blev ju väldigt nyfiken, hur otroligt stor, självklart så har det ju skett en förändring i Sverige också,
ja,
på
olika
håll.
Absolut.
Men så gick jag, och eftersom jag är minst lika intresserad av mat och dryck som jag är av kläder.
Mm.
Det är därför vi brukar sitta här en gång i veckan.
Exakt.
Så gick jag och tog mig
ett litet glas.
Ett litet glas.
Ja, det gjorde du rätt.
Jag beställer vin. Som är mycket gott och inte dyrt.
Nej. Positivt.
Mycket positivt. För att det var ju väldigt många positiva delar av den här resan också. En reflektion från restaurangen. I det här havet av mjukisbyxor och Air Max.
Ja, precis. Det här gäller ju inte bara på tågen, utan det här gäller ju på middagskrogarna också.
Och inte överallt, ska jag säga. Jag förstår nu att det kan vara många, både svenska och italienska, som känner att var har du varit någonstans? Mm. Har du varit på någon form av sån här liksom häktes... Nej, jag har inte varit det.
Nej, jag fattar.
Men vad jag ska komma till nu, reflektionen från restaurangen.
Ja.
Det var en full restaurang. Jag uppskattade att den hade 150 platser.
Mm.
Jag var den enda personen som drack vin.
Oj, vad intressant!
Det var en människa som drack vin, och det var jag.
Det är ju en större förvåning jag känner inför det än att de är klädda som liksom yrkeskriminella.
Och då sitter jag i min ensamhet där och är... Först med den här upplevelsen av att folk som åker tåg klär sig som att de har blivit överkörda av tåget. Liksom.
Sen behöver det ju inte vara fel att inte dricka vin. Det är ju inte det man säger.
Nej, det här är en reflektion av det italienska, om man nu kan kalla det för kulturarvet. Mm. Och då, vad gör jag när jag själv? Jag börjar googla.
Ja.
Den italienska vinkonsumtionen har gått ner mer än 50% sedan 2010.
Det är otroligt.
Men de resterande procenten är det en person som köper, och det är Andreas Weinås.
Nej, men däremot
nej,
så tror jag
de deras... har gått ner 50% sedan 2010.
Är det konsumtionen eller produktionen?
För
det
nej, måste konsumtionen. Vara konsumtionen. Förlåt, sa jag produktion?
Nej. Jag tror att du sa konsumtion. Jag menar bara
vinkonsumtionen per capita i Italien.
För jag tror att julen snurrar bättre än någonsin på export.
Ja, men det är väl mycket export då.
Exakt.
Men och det är... inte minst i kronor på de dyra vinerna.
Ja, precis. Men jag tycker det är väldigt intressant, för när du säger det, jag har ju alltid, om man då pratar om förutfattade meningar, jag har ju alltid sett Italien likt Frankrike som ett land där väldigt många konsumerar vin dagligen fast måttfullt. Alltså att det är en så naturlig del av sin måltid. Och det här bevisar ju motsatsen idag. Att de går mer åt den svenska konsumtionen av vin.
Exakt så. Och vi
går mer
i ja, våra urbana miljöer. Ja. Flera, absolut. Nej. Inte alltid. Går vi ut på Dynghögen i Knäckebrohult, ja, 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 så är det klart att där
självklart
är det inte så många napolitanska axlar och,
nej, det är
och liksom brandsydda skor. Men
skillnaden är ju också att deras industri kring kläder har ju mycket mer historisk och kulturell koppling till, alltså landet har ju mycket, ja, mer koppling till kläder än vad Sverige har idag. Sen, vi har ju inte producerat kläder i Sverige på allvar sedan liksom innan 60-talet egentligen.
Nej, och det är minst ett avsnitt när du ska, ja, berätta om Borås.
Ja, så verkligen. Har
svenska textilhistorien.
Det finns ju massa spännande saker där. Tyvärr inte längre aktuellt. Men vi kan ta det i något avsnitt faktiskt.
Jag smygtog ju två bilder som jag skickade till dig.
Mm.
Och det var två bilder på två väldigt välklädda män. Mm. Det var de som jag såg. Sen så var det var absolut andra välklädda män också. Men ja, jag tror att du och övriga, ja, som hör detta. Det var en reflektion.
Väldigt intressant.
Jag tror att jag faktiskt kan tala för oss båda. Hur man,
ja,
man blir så förblindad i de miljöer man är i som är så isolerade.
Ja, jag håller med.
Det är i flygplatslounger.
Eller på Pitti i mitt fall
på
ofta.
På Pitti och det är, man går i lyxiga shoppingdistrikt. Man,
ja,
har förmånen,
absolut,
att bo på vissa hotell.
Ja.
Ja, där finns det en överrepresentation. Men det är ju inte landet.
Men också alltså, det är sociala medier. Alltså,
det är sociala medier, ja, och det är den romantiserade, ja, bilden.
Och där kommer ju återigen, på sociala medier kommer ju ofta den liksom bäst klädda procenten fram. För att det är de som har nått ut. Förstår du vad jag menar?
Alltså, ja.
Det är ju inte, i alla fall inom det man själv söker. Jag kan ju fortfarande tycka som sagt att det är italienarna, om vi tar den bäst klädda procenten i Italien, det de gjorde. För jag har ju en förutfattad mening av att svenska kvinnor på 70-80-talet tyckte att italienska män, till skillnad från många svenska, brydde sig mer.
Så
om
var
hur
det
de
säkert.
Ja, och det
så
tror jag stämmer. Säkert. Men det jag menar är att de har ju alltid historiskt varit lite fåfänga på ett positivt sätt. Och vågat att bryta lite det här. Det som Agnelli alltid hyllas för. Det här att bära en kostym inte som en rustning utan på ett lekfullt sätt. Ett nonchalant sätt. Att den här avslappnade elegansen. Att de hade bruna skor före britterna som alltid varit så låsta i det svarta. Och amerikanerna har haft sina stora mer rymliga passformer. Det har liksom inte varit lika sexigt
jag
som
är,
Italien.
Jag är också, det är intressant det du säger om tidigare generationer, för jag är övertygad om att många av dagens relativt unga kvinnor lever på sina mödrars rykten om den italienska mannen.
Ja,
hur det var då, den elegante, den fantastiska liksom, om vi talar nu till kläderna.
Nej, men precis. Men tror du inte att väldigt mycket av det här också har med att sen sociala medier kom, typ på allvar 2010-12 där, så har ju, alltså, en klädstil har ju blivit mycket mer global oavsett vilken den är. Som du beskriver så ser det ju ut på stora delar i Sverige, i stora delar
absolut
i hela Europa.
Och det, liksom, och så är det ju, ja, att det finns klickar.
Ja.
Men det är ju också,
ja, jag håller med
på
dig.
På samma sätt som att jag undrar, har den svenske mannen egentligen blivit mer välklädd?
Nej, jag är inte så säker på det.
Däremot så tycker jag personligen att vissa distrikt i Stockholm har blivit mer välklädd.
Och,
men det är ju också, det hänger ju ihop med sociala medier. Det är det som syns utåt och det är det som...
Men finns ju också något form av lackmustest när man är på semester. Sen återigen, det beror på vart man är på semester.
Absolut.
Men jag tyckt länge att man kan ofta känna igen folk som är skandinaver då, inte bara på liksom fysiska attribut utan på kläder, och att de ofta är, jag säger inte alla, men många är, även om de har en ledig stil, så är de ganska genomtänkta, så alltså det är förvånansvärt bra koll.
Ja.
Det kanske inte är vardagsstilen på pizzerian i Falun liksom, men det är fortfarande...
Så är det ju, och sen så är det ju vad är definitionen av bra stil och bra klädsel?
Den är ju
är det att bry sig? Ja. Ja, det kan det vara, men det alltså...
Ja, jag håller med dig.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
I februari så är vi ju så glada och tacksamma att ha med oss Longines.
Ja, jubilaren, 70-årsjubileet av Conquest Collection. Men inte bara Conquest utan Conquest Heritage Central Power Reserve. Vi har ju pratat lite om den här 50-talsinspirerade klockan.
Fantastiskt lyckad.
Ja, jag måste säga det.
Flera utföranden. Den är oerhört smakfull. Alltså Longines är imponerande. Något av det de behärskar allra mest förutom själva tidtagningen och insidan är ju att återskapa de här klassikerna. Mm. Något av det som är definitionen av heritage, i alla fall för mig.
Och utan att tappa DNA så har man fortfarande uppdaterat klockan både på insidan och utsidan från då ursprungsreferensen på 50-talet. Så att den här klockan mäter 38 mm som jag skulle säga är en närmast perfekt storlek för de flesta handleder. Så du kan ha den till kostym, du kan ha den till t-shirt och jeans fast det är en mer klassisk historiskt sett kostymdesign.
Den så finns ju som sagt var i flera utföranden. En heter champagne.
Mm.
Den andra är antracit eller så är det svart då.
Precis. Jag gillar ju, vi pratade om det förra avsnittet, min favorit är ju antracit med roséguldsindex. Mm. Så att det får en, lite av en väldigt subtil tvåtonskänsla. Men framförallt att det matchar det här grå bandet väldigt, väldigt fint med tavlan.
Det är en väldigt lyckad modell. Conquest Heritage Central Power Reserve med ett eget urverk.
Precis.
Det betyder att det är Longines själva som har gjort den här. Och man kan se verket via en sån här see-through...
Ja, safirglas baksida.
Mm.
Och lite extra trevligt, väldigt motståndskraftigt mot magnetism, det här urverket. Alltid positivt i dagens samhälle där vi har mycket elektroniska devices runt omkring oss som skulle kunna störa. Så att väldigt, väldigt modern och relevant tolkning av en 50-talsklassiker.
Ja, men verkligen. Och man testar med fördel Longines hos en av de auktoriserade återförsäljarna. Mm. Eller så går man in och botaniserar hos Longines.com.
Precis.
Så är det. Vi säger stort tack till Longines.
Tack så mycket. Ett ämne som jag tänkte prata om idag, det är en ganska logisk övergång från Italiens förfall till golfens förfall.
Shoot, det här
jag,
vill vi...
Ja, det är lite kul, för jag är ju inte golfare, men jag kan ändå tycka, av någon anledning så följer jag lite olika golfkonton.
Intressant.
Jag kan tycka det är intressant att titta på och sporten som sådan, men det som slog mig är att det här startade väl lite när Full Swing, vi pratade om det här för typ ett år sedan, den här, man kan väl säga att det är Drive to Survive för PGA-touren, och det kommer en ny säsong snart.
Just det.
Och då fick jag upp ögonen för vad som var en skräckblandad förtjusning, och det är då Phoenix Open, eller Waste Management Phoenix Open. Waste Management är ju ett företag som sponsrar, så att det är likt många andra sponsornamn bara, men Phoenix Open är ju, till skillnad från det här lite stelare bilden man har av golf ofta, yeah, att det är väldigt så klassiskt. Så de har ju på något sätt, det har ju spårat ur totalt.
Jag känner ju redan parallellerna med Italien.
Ja.
Och, nej, men golf kan ju jag se, jag är ju inte heller en golfare, men jag personligen har ju en romantiserad bild över hur golfen såg ut.
Exakt.
Förut.
Exakt, det är en sjukt rimlig parallell faktiskt.
Vilket den säkert gör på många,
ja,
eller på några få klubbar i Skottland.
Ja,
kanske.
Men vi pratade ju om det här med hur PGA-proffsens, de ser ju mer ut som basketspelare idag. Alltså i sin klädsel.
Ja.
Alltså det är bara tekniska...
Lediga basketspelare.
Ja, lediga, ja. Men jag menar att det är bara tekniska sportplay. Det finns ju liksom ingenting...
Jaha, du menar det tekniska?
Ja, jag menar att... Alltså, kan det verkligen påverka din sving så mycket att ha en snygg piqué istället för en ful? Jag vet inte. Eller en byxa som inte är liksom pyjamas.
Uh-huh.
Eller så här, nästan...
Yogakläder
liksom.
Borde väl vara ganska smart.
Ja, men det är bara en sak. Vi ska inte gå för djupt i det, men just den här Phoenix Open då, där det är alltså framförallt hål 16. Hela turneringen, det är ju en helg. Och det är över 500 000 deltagare som kommer dit. Eller inte deltagare, utan besökare, alltså fans. Och det är ju en jättekul, alltså det är ju fantastiskt, lite som att Monza hade hur många besökare som helst när vi var där på F1. Det är ju en fest liksom. Problemet är ju då att den här turneringen, då har du på hål 16 som är den mest ikoniska.
Yeah.
Där har du en läktare, det är över 20 000 bara.
Oj.
Vid det hål. Det är ett par tre hål. Och till skillnad då från det man ändå kan respektera med golf historiskt, det är ju att när någon slår så håller du käften. Mm. Och sen så får du applådera hur mycket du vill.
Det är lite som ett krogslagsmål. När någon slår, då håller du käften.
Ja, sant. Ja, det är ju...
eller när man åker tåg i Italien.
Ja, exakt.
Uh-huh.
Men här är det ju fullkomlig hysteri. Det är sån... Alltså radikal...
Men menar du på spelarna eller
Nej,
på publiken?
Bara på publiken. Spelarna, det här är ju en del av PGA-touren, så de är ju där och tävlar.
Men du, okay, så det är
typ
spelarna det här är mest...
Jag tycker helheten är... För jag tycker det är kul att det finns... Den här turneringen har ju väckt ett jäkla engagemang på läktaren, ja, så att folk kan ju stå och hurra, men tyvärr också bua, beroende på hur ett slag går.
Så det här luktar ju lite läkt. Där,
ja,
stök.
Ja, alltså, nästan huliganism.
Det var
liksom.
Där nu som du beskriver.
Ja,
är det lite åt fotbollens håll? Liksom,
ja, precis. Eller? Men fotbollen, där kan jag också vara så här. Självklart står jag inte bakom våld eller svineri i någon sport. Men fotbollskulturen, om man håller det till liksom, alltså det positiva läktarkulturen, då är ju det fantastiskt. Alltså, det skapar ju en stämning och det är ju en publiksport liksom.
Mm.
Och golf har väl kanske inte varit det på det sättet, utan det har varit mer en dold beundran, klappa lite försiktigt.
Yeah.
Jag kan ju gilla att så här, det här engagerar massa människor, men varför kan man inte bete sig?
Och vad... Jag har ju ett sånt här golfklipp, det var väl förra året, där det är det är väl en caddy som ska krama om sin...
Ja, exakt.
Som blir nerbrottad av
han blir tacklad av säkerhetsvakt.
Men var är vakterna i det på den här? Var är vakterna vid 16
år? De är ju utplacerade där för att skydda. Men det är det här som är grejen. Det hoppar in folk från läktaren och gör volter i bunken. Och det
är alltså,
ja. Det är, men jag tycker... Liksom, jag är den första att säga att jag spottar inte i glaset. Jag tycker folk
nej,
ska kunna...
Men du gör inga volter i bunken.
Nej, det gör jag inte. Och jag menar att oavsett om man dricker så kan man ju fortfarande inte vara en idiot.
Men alltså, att ha koll på det här så låter det som att det har blivit... Att det har blivit normaliserat.
Ja,
det låter ju som någon form av spring break.
Exakt så.
Som har tagits
det känns som en spring break eller high school film. Du vet, en sån hemmafest som spårar ur.
Jag skulle bli vansinnig om jag var spelare. Då.
Ja, det känns ju... nu de har väl inte så mycket att säga till om. De får ju, det är liksom, de spelar om 40 miljoner kronor bara den, alltså i prispengar. Det är ju liksom så här, det är väl PGA-touren och den här banans ansvar. Ja. Men jag kan ändå tycka lite så här, alltså det är synd för om de inte hade gått runt som jävla zombies och alltså vacklat runt alltså som fulla 20-plussare. Vi ska ju inte gå in ens och toucha på hur folk är klädda som är där och besöker. Nej. För jag kan säga att det är inte mycket tweed eller linnekostym. Det är ingen Wimbledon-final, om man säger så.
Vet man vad billigaste priset för att komma in kan
nej,
vara?
Det har jag faktiskt inte kollat upp, men jag vet att när de släppte in folk, för att du köper ju entré, men sen så är det ju lite först i kvarn för att få de bra platserna, och det var ju
då
som ett kosläpp alltså.
Det är som sån här det är elitloppet.
Ja, precis, exakt. Men jag vill ändå säga det, när jag säger skräckblandad förtjusning är att jag tycker att det är framförallt kontrasten mot vad golf har varit som en elegant gentlemannasport. Det är bilden som golf själv vill förmedla mot det här som är liksom riktig jävla
för det måste jag ju också säga, den här golfserien, dokumentären vad är den heter nu?
Full Swing.
Inside alltså motsvarigheten då till Drive to Survive. Mm,
precis.
Den såg jag några avsnitt av och intressant, absolut, men också väldigt ful.
Alltså
det hänger ju ihop med liksom jag tror att det finns en liksom parallell till hur sporten kanske har utvecklats lite. För att det är ju VM i white trash liksom.
Ja, absolut. Ja, men det är ju alltså en NASCAR-tävling känns ju elegantare.
Ja, men verkligen.
Ja. Och,
det här är ju det har ju noll med pengar att göra. För att de tjänar ju enorma summor såklart.
Verkligen. Och som jag sa då, och jag står fast vid nu, så jag kan förstå att det finns loggor på liksom kepsar och pikéer. För att det är spelets regler. De är där som professionella utövare och har sponsorer. Det jag stör mig på är ju att plaggen ser ju ut som skit på 99% av personerna. Och de kan inte... Det är inte som de här jävla hajdräkterna i simningen. Att det fan, vi hyvlade av 100 delar om vi tog på oss dem. Så jävla stor skillnad kan det inte vara.
Så det är väldigt...
Tillbaks till liksom Jack Nicklaus och de här gamla Ballesteros och sånt där.
Italien och golf, vart är vi på väg?
Ja, verkligen.
Det är lite liksom på spåret...
ner, ja precis. Vart är vi stilmässigt på väg?
Fast...
Ja, det är roligt.
Jag kan säga så här, Andreas Weinås, för inte... Jag höll på att säga att för alla er som inte är i studion, och nej, ni är inte så många, det är bara Andreas och jag. Men idag...
Idag, ja.
Det är svarta tofsloafers i mocka.
Det är det faktiskt.
Det är svarta strumpor, det är en... kostym som är Prince of Wales check.
Det kan man säga.
Svart polo.
Ja, det är kul att du frågar om den. Det här är ju nog min... den kostym som inspirerar mig mest för tillfället.
Vilken kostym inspirerar Andreas Weinås mest? Mm. Jo, den här.
En tung, alltså en riktigt grov flanell. Den alltså touchar nästan på tweed i... Alltså den är väldigt så här torr och tjock. I, som du säger, en klassisk Glencheck-ruta. Alltså svart och vit med en tunn ljusblå linje igenom.
Du som ju är tygnörd, hur många gram är den där?
Oh, jag har ju inte det. Jag kan inte veta.
Nej, men
jag skulle gissa att den här är runt 450 eller 500 gram i alla fall.
Och om du jämför med en eller liksom fin mörk kostym.
Ja, de brukar ligga på 300. Så det är nästan dubbla. Alltså, ja, jag skulle säga nästan dubbla en.
Ja.
Alltså, verkligen.
Ganska markerad axel.
Ja, det är det. Det är lite vadd i den här. Men det här är alltså en gammal vintage Ralph Lauren polo. Made in US. Union made. Heter de.
När skulle du säga att den, du kanske till och med vet det?
Jag tror att det kan vara, det är väl 70-80-tal då. Någonstans. Jag är tyvärr inte tillräckligt påläst. Jag har gjort några få ändringar. Alltså byxan var ju så att man fick plats med två Andreas i varje byxben. Och det är ju också en ganska enkel ändring att göra, att trimma till dem. Jag har inte gjort dem jättesmala på något sätt.
När gjorde du dem smalare?
Ja, men något halvår sedan kanske. Inför hösten.
Kan det vara så att du har ångrat att du gjorde dem så smala?
Ja, men jag gjorde dem ändå. De är ändå, jag skulle säga att de är nog 2 centimeter vidare än de flesta moderna plagg jag har. Och jag gillar dessutom en vidare silhuett än vad många andra kanske gör. Så jag skulle säga att den är fortfarande, jag kommer inte ta in den mer, men det är inte så att man känner, oj, nu blev det tight här. Men det som är kul är, det här är alltså en kostym jag har hittat på eBay för, jag tror jag betalade allt som allt $200.
Och då menar du med ändringarna? Eller?
Nej,
med frakten,
250 då med ändringar. Ja. Men
med frakt?
Och... Ja, alltså det är så fruktansvärt. Ja, då är det tullmoms och allting. Det jag menar är, vad får man för de pengarna idag? Du får ju inte ens en pissig H&M-kostym. Förstår du vad jag menar? Alltså, det kan jag säga på grund av att H&M gör jävligt mycket bra grejer. Mm. Men de gör kanske inte världens bästa dubbelknäppta flanellkostymer.
Nej.
Det kan man väl ändå.
Det var länge sedan man såg
det faktiskt. Uh-huh. Och jag måste ändå säga att jag har ju inte gjort det för ett miljövänligt perspektiv. Men det är fortfarande så här, att kunna hitta någonting som är så här många år på nacken i bra skick och som sitter exakt. Det är liksom som att hitta det som inte finns på marknaden som jag vill ha.
Men för du har ju minst en till vintage Ralph.
Ja, och där är det ju, det är lite trial and error kan man ju säga. Mm. För att det har gjorts ganska mycket kostymer genom åren i dubbelknäppt snitt under pololinjen. Och alla, du vet, när man köper saker som är använda second hand, då kan det ju vara så här, ja men tidigare ägaren har sytt in eller lagt ut eller kort. Så att det är ju alltid, man får ha lite flyt. Vågspel och kolla mått och sånt där. Men framförallt så tycker jag att jag hade inte ens kunnat gå till en skräddare och få exakt så här.
Har den fått hälsa på Instagram ännu?
Ja, det har den. Jag tror jag har den. Jag har en svartvit bild ganska nyligen som var en hommage till...
Ja, när du visar Ralph.
Men då hade jag inte tagit in byxan, så då var den ännu lite vidare. Jag hade kunnat ha den så också. Det var bara att jag ville få ännu mer användning. Problemet dock, och det är ändå viktigt att lyfta bägge sidorna. Det är den kostymen som inspirerar mig mest, men det är ju inte den jag bär mest. Och det här är ju, tycker jag, konsumtion, eller liksom konsumentinformation också. Att köpa en kostym som är en ganska stor Glencheck-ruta, det är ju lite som att köpa en klarblå rock som jag gjorde för några år sedan. Det är ju kul och den är snygg, men det är ju ingenting du...
Jag förstår ju hur du menar, men jag...
Ja, men den blir ganska ögonfallande. Hade den här varit mörkblå eller mörkgrå, så hade jag nog haft den fem gånger mer frekvent.
För det där tror jag mest är i ditt huvud. För att jag tror att så som du matchar nu med
svart
polo, så...
Ja, alltså jag gillar
den. Jag förstår ju hur du menar, men svart polo gör den...
Att ta ner
rutan lite. För hade du haft en vit, tunn skjorta till, då hade det blivit... En av de här seglarstekarna i Sällskapsresan 3. Den här segelsällskapsresan.
Och har man den med slips, så jag föredrar ju att ha Glencheck. Den här grå, eller vit-svarta Glenchecken tycker jag är finast med typ svart virkad slips eller grå slips. Alltså någonting som, jag gillar att hålla det ganska monokromt. Alltså inte ha massa färg.
Man kan ju, då kan man ju uppenbarligen hitta den här på ditt Instagram.
Ja, det kan man.
Dubbelknäppt, för nu vill man ju se den.
Eller? Ja, men det kan man göra. Det finns en svartvit bild ganska högt upp i mitt flöde. Men det framförallt som Jag hade haft möjlighet att beställa 5 identiska kostymer i olika färger och tyger, så hade jag nog gjort det. Så nöjd är jag med dem. Och jag är övertygad om att jag hade använt vissa tyger. Jag hade till exempel velat ha exakt den här kostymen som en smoking.
Vet
exakt samma
snitt. Vet du vad snitt, liksom. Modellnamnet heter?
Om det är ju tyvärr lite svårt.
Har du hittat ett artikelnummer?
Ja, men de har ju inte gjort sina kostymer i USA i en sån fabrik på väldigt många år.
Och inte i en digital era, så det blir lite svårt att googla det.
Nej, precis. Så att, man får nog, det är också lite av charmen att man sitter där och trålar på eBay. Ja. Och så dreglar du lite. Exakt. Och så vinst, förlust, och ibland blir det succé. För det är klart, de har gått upp från när jag köpte någon så här klubbkavaj som jag också är jättenöjd i, samma era, samma make. Men det är ju liksom inte $100 längre, tyvärr.
Nej. När jag reste då i Italien, så jag kände mig väldigt, nu blir det ju verkligen att liksom tala illa om en nation och sen hylla sig själv, men nu gör jag det. Jag kände mig väldigt välklädd. Men i och med att jag reste själv, så hade jag med mig väldigt lite kläder, och jag bytte så lite kläder, så jag kommer inte ens att berätta hur lite kläder jag bytte. Med det sagt så vill jag behålla så många lyssnare som möjligt. Jag gjorde någon form av experiment.
Ja, berätta.
Nej, nu blir det här ju jättekonstigt. Men jag kände att i och med att jag inte hade någon som skulle kunna avslöja mig.
Nej, jag fattar. Du hade ingen löpande umgänge över flera dagar.
Eller? Exakt, så det var ingen som såg mig mer än en gång.
Nej,
mer än en gång.
Ja, exakt.
Vilket gjorde att det var ingen som kunde säga, du är ju den snuskigaste jävla idiot jag någonsin har träffat.
Du gjorde 100 första starka intryck.
Exakt.
Det är bra.
Han har så lite bagage och han har ändå aldrig bytt kläder på. Ja.
Han är aldrig ofräsch.
Riktigt så illa var det inte.
Nej, men vad kul.
Med det sagt så man behöver så lite kläder om man vill ha det praktiskt. Och kanske inte skapa några speciella...
Om du skulle ge något råd till en lyssnare som ska resa på en kortare resa och ska packa så lite som möjligt. Vad skulle du komplettera i packningen med? Vilka typ av plagg skulle du ha ett substitut till?
Väldigt bra fråga. Jag hade viktiga möten, men det var inte med liksom mörka kostymmänniskor.
Nej,
man säger så.
Nej, det är klart, det spelar ju in vad man ska göra jättemycket.
Ja, och jag trodde att det skulle vara ungefär 5-6 grader. Det var
väldigt mycket
20.
Ja.
Så att det
är sant.
Men när jag packade var jag väldigt fåfäng ur det, liksom på det sättet att jag tänkte ta en skinnbag. Och sen insåg jag att okej, det här gör jag bara för att det ska se bra ut.
Ja,
tar jag en kabinrullväska, det blir så mycket smartare. Och jag är ganska glad att jag faktiskt gjorde det sen, för den där fick rulla många meter.
Jag har stått i det dilemmat många gånger. För jag kan inte säga någonting negativt om en weekendbag i skinn, förutom att den är ett helvete. Man inte sitter i bilar fram och tillbaka.
Exakt, den är ofta tung i sig.
Ja.
Och ska du packa mycket i den då? Alltså...
Det är också ofta en ganska otacksam konstruktion för att packa. Om man nu säger jag inte att du hade det, men om man har till exempel kavaj eller något nedpackat.
Nej, men det är så
opraktiskt. Det är värdelöst, för den har ju ofta en lite trekantig form.
Ja.
Så att allting upp till för att kunna stänga den. Den rymmer inte, det jag vill säga är den rymmer väldigt mycket mindre än vad man bär.
Så är det ju verkligen.
Men det är, ja, och då har jag, för min egen del har jag tänkt, när man åker, så jag överpackar alltid, och du är ju exceptionell, det vet jag sedan många resor med dig, att du packar ju väldigt, väldigt sparsmakat och med bravur måste jag
kanske
säga.
Kanske något eller några års fler erfarenhet
verkligen.
än
ja, men särskilt det. Tror jag de här kortare resorna. För det är ju att om vi åker till en klockmässa i Genève i en vecka, då tycker inte jag det går nästan inte att överpacka, för att det spelar liksom ingen roll om du har 4 kostymer eller nu, så här. Nu, allt är incheckat ändå. Liksom.
Men jag känner ju en man som i höstas reste helt utan bagage.
Jag, ja.
Ja.
Jo, men det är ju... Vi klargjorde väl där också, det stora...
Det var otroligt imponerande.
Ja, ja, jag vet. Och, fy fan.
Nej, men alltså det var ju bara...
Ja. Ja, men ja, du tänkte på, jag trodde du menar du när jag blev av med väskan?
Nej, jag menade när du...
När vi åkte till Oslo, ja. Ja, just det.
Och du hade inte...
Nej, men det var för jävla skönt, ska jag vara
ärlig. Jo, men det var ju avundsjuka.
Ja, men det var ju också, ska tillägga, det var ju när vi hade ett härligt butiksevent i Oslo. Och det var ju bara en kväll. Eller
sen
en.
Är det ju också att har man rock... Ja. Så ryms det ju där, det ryms ju både kallingar och tandborste. Och
det är också så här, nu det kanske man får tycka vad man vill om, men att köpa en tandborste och en sån mini tandkräm är ju ett litet pris att betala för att slippa, för mig då.
Ja, dessutom så ryms på det med, fickorna.
Ja, jag menar det, att det är liksom världens enklaste. Däremot, om man har de gångerna vi har åkt på 2 nätters övernattning, då tycker jag det är svårare. För då har man ju, vi hade ju egentligen inga uppdrag dagen efter det här eventet.
Nej, då kan man bara hem och byta om.
Ja, så och, där är det så här, vad händer om man spiller liksom tomatsås på sen, skjortan eller på byxan?
Sen
liksom.
Om vi någon gång åker båda två utan väska och så frågar någon oss då, men vänta nu, har ni inte bytt kläder? Frågar man oss. Jo, absolut, med varandra.
Ja.
Då har man liksom räddat upp den situationen.
Men kostymfodral är ju en klassiker. Det brukar ju du ha ibland.
Det är ju perfekt att ha på sin sån här rullväska.
Jag tror att det plagget som jag tenderar att packa oftast i onödan, det är ju extra skor.
Ja.
För de tar så jäkla mycket onödig plats.
Så är det ju.
Och det är faktiskt någonting som, om man tänker till lite innan man reser, så man har någonting som, nu menar jag inte att man ska ha ett par gymnastikskor bara, men man har någonting som man har gått in, oavsett om det är loafers eller sneakers, men någonting som man är trygg med, som faktiskt funkar till mer än en outfit.
Exakt.
Då klarar man sig på det.
Exakt. Nu hade jag ett par chukka boots. Det brukar jag sällan ha i Stockholm, men jag är väldigt nöjd med det.
Lite ljusigt i 18 grader ändå, men det visste du inte.
Nej, det visste jag inte. Det var lite simfett där, men det var estetiskt. Ja. Utifrån var det bra.
För ett par extra kostymbyxor är ju ganska tacksamt, för att de tar ju ingen plats alls när man viker dem. De
nej,
är ju,
nej,
verkligen. Skjorta kan ju vara lite jobbigt med stryk och sådär om man inte viker väldigt noggrant. Men kavajer och skor är väl det som tar mest onödig plats, tycker jag.
Nej, men absolut.
Och necessär om man ska ha med det, som sagt. Då är det ju...
Verkligen. Vi kommer att prata mer packning och mer kostymer och...
Och nästa vecka så tänkte jag prata lite färgkombinationer.
Ja.
Våra favoriter, behöver inte vara nödvändigtvis höst eller vår, men alltså vad vi sträcker oss efter i garderoben.
Ja.
Inte bara en färg, utan hur man kombinerar 2 färger eller 3. Vad man oftast har på sig, helt enkelt.
Det ska vi prata om nästa vecka.
Det gör vi.
Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
Ha det fint.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.